Och vi ska ägna de sista minuterna av programmet åt en fråga som också har viss bäring på USA, nämligen vad som låg bakom att svensken Mehdi Ghezali togs till fånga av amerikanerna i Pakistan och hölls på Guantanamo-fånglägret i 930 dagar.
Och enligt dokument som läckts via Wikileaks och som publiceras i Aftonbladet idag så framgår att Ghezali snarare såg som en underrättelsekälla än en misstänkt brottsling och att det var saker som hans familj skulle ha gjort som lades honom till last.
Dessutom framgår tydligt att det var hans svenska medborgarskap som ju gjorde att han till sist släpptes från fånglägret på Kuba 2004.
Peter Altin, advokat som var juridiskt ombud för Mehdi Ghezali, finns med oss nu. Vad säger du om de här nya uppgifterna?
Ja, man kan säga flera saker naturligtvis. Det första är att det inte är helt överraskande eftersom vi aldrig fick några besked om vad misstanken innebar. Att Mehdi Ghezali aldrig fick någon misstanke att försvara sig mot under de år som vi kämpade för att få loss honom. Vi hade ju två linjer. Det ena var att han skulle släppas eller att han skulle ställas inför rätta. Men han hamnade mitt emellan och jag sprang uppe på UD och träffade de flesta potentaterna där. Fick aldrig några riktiga besked om varför han satt, och han själv fick, har jag fått höra efteråt, aldrig reda på varför han var frihetsberövad. Och nu kommer de här dokumenten som säger att det fanns ju ingen som helst anledning att beröva honom friheten på det här sättet. Det fanns ingen misstanke av någon grad överhuvudtaget.
Den omständighet som framstår som mest besvärande för honom är väl ändå hur han greps och i vilket sammanhang han greps. Att han greps tillsammans med araber då i det här området och att många av de andra enligt de här dokumenten skulle ha medgett att de hade någon slags koppling till terrorism eller till Al-Qaida. Vad säger du om det där?
Ja, jag vet ju inte bärigheten i detta, om nu USA vill kalla sig för rättsstat så måste de ju följa de principerna, att man kan inte bara ta ett helt gäng som står någonstans och hoppas att någon i varje fall har någon anknytning till någonting. Utan var och en måste ju delges en misstanke. Finns det ingen sådan så kan man inte beröva dem friheten. Och detta är det mest sanslösa i det här historien, att vi aldrig fick besked om varför han satt där. Och om den svenska dåvarande regeringen visste någonting så fick i varje fall vi inte besked om det.
Men 2004 så släpptes han i alla fall då till sist och så kunde han flygas hem till Sverige. Det var en lång väg dit. Men beskriv arbetet lite kort bara, hur det gick till att få honom fri.
Ja, man kan ju säga så här att vi vet inte heller riktigt varför han släpptes då. Va? Det började med bara några stycken som kämpade här i Sverige för hans rätt i USA att antingen bli släppt eller bli anklagad för någonting. Sen växte opinionen i Sverige och det var som en snöboll. Det blev fler och fler intresserade. Medierna blev intresserade av detta. Och till sist så blev man också intresserad på ett mer påtagligt sätt på utrikesdepartementet. Men vad det var som gjorde att han släpptes fick vi aldrig besked om. Och vem som ska ta sig äran av detta vet jag inte heller. Det spelar väl mindre roll naturligtvis. Men vad vi fick besked om efter ett tag när han var här i Sverige, det var ju att han var under uppsikt av, får man utgå ifrån, säkerhetspolisen här. Och då ska man också understryka att han aldrig anklagades för någonting i Sverige heller.
Stanna kvar, Peter Altin. Vi ska lyssna på en annan person som har god insikt i detta. Jan Eliasson, som var USA-ambassadör under den här tiden. Han menar att USAs hantering av Ghezali tydligt visar hur skakad supermakten var efter terrordåden den 11 september.
Det är ju en trist och sorglig historia och visar ju hur provocerande de här terrorhandlingarna uppfattas i USA och hur långt de gick för att till och med nagga på rättsstatens principer som de gjorde.
Jan Eliasson pekar på USAs reflexmässiga reaktion efter attentaten den 11 september 2001. En rättsstat som USA tog sig plötsligt friheter som annars hade varit helt otänkbara. Jan Eliasson var den som skötte förhandlingarna för att få Mehdi Ghezali fri. Och det var en mycket segdragen process, berättar han.
Det var mycket frustrerande att hålla kontakter med amerikanska myndigheter som jag gjorde 2004 och ändå inte få reda på vad grunden var för misstankarna. Samtidigt stärkte det ju vår förhandlingsposition genom att de då så uppenbart inte hade några tydliga skäl att hålla honom. Då var det ju ännu mer logiskt för oss att säga att antingen producerar ni ett rättsligt underlag eller också släpper ni honom. Och det argumentet trummade vi in så gott vi kunde i olika instanser i Washington. Regeringen var inkopplad, utrikesministern var inkopplad, statsministern var inkopplad. Så vi använde alla tillfällen för att få fram detta. Men de dagliga kontakterna höll vi igång då i Washington med utrikesdepartementet, till och med Vita huset och någon gång Pentagon.
Hur bemöttes de argumenten då?
Nej, de var ju då fyllda av skräck för terrorister och såg ju en potentiell fara hos varje person där. Och det fanns ju en stor nervositet i Amerika. Det var ju, ändrade ju hela samhällsklimatet. Så de var väl också irriterade på att vi inte gav oss, utan vi höll på hela tiden och gjorde ju detta till en fråga om kvaliteten i våra relationer till och med.
Vad sa man till dig exakt att Ghazali hade gjort för någonting?
Nej, de sa, jag kan inte erinna mig att de sa någonting annat än att de hade goda grunder att hålla honom eller något liknande. Och hur vi än vände och vred på det här så fick vi inte detta. De betraktade väl antagligen detta som underrättelsematerial och underrättelseinformation. Och det var ju inte någonting som förmedlades till oss på diplomatisk väg.
Hur tycker du nu att Sverige bör agera?
Jag tycker man ska ta fram dokumentationen och se vilken åtgärd som till slut kan bli nödvändigt för att avgöras av nuvarande makthavare i Sverige. Om hela sanningen framgår av WikiLeaks vet vi ju heller inte. Så att först får man ta fram fakta och sen får man dra slutsatser, tycker jag. Alla fakta.
Jan Eliasson, svensk ambassadör i Washington mellan 2000 och 2005. Anders Diamant, reporter.
Peter Altin, när du var juridiskt ombud för Ghazali, då försökte ju du stämma amerikanska staten och hade kontakt med flera advokatkontor. Vad blev det av det där?
Ja, alltså, när Mehdi Ghazali kom till Sverige så försökte vi få ordning på det hela. Och jag vill bara säga det, även om USA var frustrerad av den 11 september så är det just i sådana situationer som rättsstaten prövas, och USA klarade inte detta. Vi försökte då att få kontakt med advokatbyråer i USA med framförallt intresse på mänskliga rättigheter, och hade kontakt med flera stycken, men efter ett tag så tappade den ena advokatbyrån efter den andra intresset för det hela och angav egentligen inte något motiv. Och till sist så hade tiden gått ut och vi kom inte längre, fick inte möjligheter att stämma USA.
Och slutsatsen bara kort, vad kan det bero på?
Ja, det skulle vi gärna vilja veta. Det kändes ju skönt att höra att Eliasson nu tyckte att vi skulle gå vidare. Så får vi se vad vi kan göra för någonting.
Mm. Vi är också med oss folkrättsexperten Ove Bring. Om USA inte nu hade mer bevis mot Ghazali än vad som framgår här, vad har USA i så fall gjort sig skyldig till?
Ja, de har ju kränkt Ghazalis mänskliga rättigheter. Det har talats här om att rättsstatens principer inte har efterlevts. Och det gör ju att Ghazali som individ har ju rätt att kräva ersättning, skadestånd, för de kränkningar som han har blivit utsatt för. Han har ju frihetsberövats utan att någon grund för detta har kunnat påvisas. Och detta har skett under oerhört lång tid. Så det är klart att han har ett juridiskt case, som man säger, för att gå vidare.
Men kan nationen USA ställas inför rätta här, eller?
Alltså, för det första så bör man nog gå emot USA genom diplomatiska förhandlingar och kräva ersättning inom ramen för sådana diplomatiska förhandlingar. Det är lämpligt att ta det steget nu, eftersom det inte har gått att på amerikansk territorium nå vidare med hjälp av de här advokatbyråerna. Då är det rimligt att man låter regeringen ta över ansvaret för Ghazalis fall och begär skadestånd för honom genom diplomatiska förhandlingar. Och regeringen kan även begära skadestånd för egen del för allt arbete de har lagt ner på det här Ghazali-ärendet. Om då USA inte är berett att inom sådana förhandlingar medge någon form av ersättning. Det här är ju ett folkrättsligt välkänt institut som heter just protectionis på latin, diplomatiskt skydd, diplomatic protection. Och det leder ofta till ersättningsförhandlingar. Om de då inte ger något resultat så kan man ju i sista hand gå vidare till internationella domstolen i Haag. Och som du säger, stämma USA eller försöka stämma USA.
Det är sista steget då?
Det skulle jag säga är absolut sista steget. Och då kommer USA att invända att domstolen inte har jurisdiktion i just det här fallet av olika skäl. Därför att de har en reservation som ligger där mot vissa typer av ärenden. Och då kommer de att hävda att det här fallet inte kommer att kunna tas upp av domstolen. Och då får domstolen bedöma det. Men det är rent teoretiskt så långt som Sverige skulle kunna driva det hela.
Vi kan ju lyssna med en person som befinner sig i USA just nu, nämligen Roland Poirier Martinsson, som är en konservativ debattör och författare. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Ja, bilden av hur USA har hanterat de här fångarna ger ju onekligen en väldigt dålig bild av USA och rättssäkerheten och synen på rättvisa i det landet. Hur ska man förstå att ett land som ser sig som ett demokratiskt föredöme kan hamna i här där de är nu?
Ja, alltså, den grundläggande poängen är ju, som de andra debattörerna har sagt här, att om man ska försvara de demokratiska värdena i världen så måste man också representera dem. Det är en grundläggande och viktig princip. Jag tror inte långsiktigt att någon i USA skulle säga någonting annat i det avseendet. Men annars vad som slår mig här är hur kort minnet är och hur snävt perspektivet är. Alltså vi glömmer lätt bort hur det kändes den där hösten 2001 efter att 3000 amerikaner hade mördats av Al-Qaida. Och hoten svämmade över USA och Europa om nya, stora, snart förestående död i storstäder. Skräcken inför ett helt nytt hot var påtaglig. Och då är det inte lätt att hålla huvudet kallt.
Håller du med Peter Althin? Jag måste bara fråga, håller du med Peter Althin om att rättsstaten bestod inte detta svåra prov som den sattes på, den amerikanska?
Nej, det tycker jag är en alldeles för grov beskrivning. Men Peter Althin, han företräder ju ett särintresse här och säger vad han säger. Men
du ser förmildrande omständigheter för att amerikanerna agerade på det här sättet?
Ja, alltså, vi ska komma ihåg då att den här svensken, han arresterades 3 månader tror jag, efter 9/11 medan han var ute på promenad i Tora Bora med Al-Qaida-medlemmar. Och det är klart att man kan promenera med dem och vara oskyldig. Och man har inte lyckats bevisa motsatsen och då ska han släppas.
Men anser du det bevisat att han promenerade med Al-Qaida-medlemmar alltså?
Det tror jag att man har svårt för att inte... Jag tror det är svårt att argumentera för att han inte befann sig i detta området och associerades med Al-Qaida-medlemmar. Det tror jag man är uppförsbacke om man vill argumentera motsatsen. Och sen vad som sen hände, det var ju att protesterna i USA blev ju våldsamma mot Guantanamo och hur fångarna inte där fick veta varför de hade arresterats. Detta hade ju ingenting med Peter Althin och Jan Eliasson att göra, att de här släpptes under...
Vi får nästan låta vår programtid är så nära slut. Vi måste låta Peter Althin kommentera det där som du sa.
Det var mycket kort.
Ja, mycket kort
under president Bush-tid så släpptes över 500 av de 700 fångarna i Guantanamo.
Peter Althin, Al-Qaida-kopplingen tydlig anser Roland Poirier Martinsson.
Det är inte tydlig, men jag vill bara säga det också. Att det är klart att jag hade intresse att hjälpa Mehdi Ghezali. Men grunden för mitt intresse för det hela var ju att stå upp för rättsstatens krav. Och när man då låser in någon utan att en del är misstanke, så hade jag även ett vidare intresse som jag tycker har visat sig nu från alla håll och kanter, att det kan vi inte godta. Man måste bestå provet även om det var en svår situation för USA, om man ska fortsätta att påstå att man är en rättsstat.
Tack för det, Peter Althin. Ekot knackar på dörren. Vi är glada att ni var med i Studio 1 allihop. Ove Bring, professor i folkrätt. Peter Althin, advokat som var juridiskt ombud för Mehdi Ghezali. Och Roland Poirier Martinsson, konservativ debattör och författare med oss från Washington.
Mm. Och med det så sätter vi punkt för dagens sändning. Magnus Westberg producerade. Petter Ingman heter vår tekniker idag. Helena Gråll här tillsammans med
Jörgen Wittfeldt, och vi önskar som vanligt en riktigt god onsdag kväll, så hörs vi imorgon igen.
Hej.